I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har gått från att vara världens bästa handbollsmålvakt till fystränare i Hammarby fotboll. Han har vunnit mästerskap både i Sverige och utomlands. Han var först över 200 A-landskamper i handboll. Han har varit elittränare både för damer och herrar. Han är en uppskattad föreläsare och expertkommentator i TV. Hör honom berätta om risken med att tycka jobbet är för roligt och viktigaste egenskaperna för tränare och mycket annat. I denna vecka av Holmgren möter Claes Hellgren. Vill du komma i kontakt med Holmgren möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är mötet med Claes Hellgren. God lyssning.
Claes Göran Wilhelm Hellgren, född den 27 februari 1955 i Norrköping. Handbollsmålvakt, sportkommentator, föreläsare, inspiratör, personlig coach, fystränare, författare. Har jag missat något, Claes?
Det låter ju så mycket, men jag har ju haft den otroliga förmånen att få göra så många, alltså extremt kul grejer. När jag själv tänkte vad man skulle bli när man hade som mål och tankar, så var det väl egentligen att man hoppades att man skulle kunna få göra roliga saker. Och att jag utbildade mig till lärare, jag blev idrottslärare först och sen blev jag mellanstadielärare och så fördjupade mig matte och biologi och tänkte att jag har i alla fall någonting att falla tillbaks på. Men det är ju inte så många år jag har gjort som lärare liksom, utan jag fick ju bli den första som blev professionell i min idrott. Mm. Vilket för många kanske låter lite konstigt, men att slippa 8 timmars arbetsdag och att kunna få istället bara fokusera på att spela var ju en dröm egentligen. En ofattbar dröm. Idag är det ju nästan ingen som tänker på det när man pratar med unga idrottsmän, att de flesta av oss jobbar ju. Och jobbar man inte med att vara liksom, med ett tungt jobb, så hade man ofta brandman eller så var man postis, för då fick man lite mer tid. Och, så att det var en annan värld.
Vi kan väl börja med den frågan som jag ställer mig ofta. Hur i hela fridens namn kan en människa välja att ställa sig ett handbollsmål? Det gör ju ont bara jag tänker på det, Claes Hellgren.
Ja, jag känner väl ibland också att hur kan man vara så inne i bänken dum som man ställer sitt handbollsmål? Och egentligen är det den vanligaste frågan jag får när jag träffar folk liksom. Men egentligen var ju inte jag handbollsspelare. Jag bodde ju i Norrköping och det som var min stora passion var ju att gå och titta på IFK Norrköping, eller IFK 17 då, som det är. Och från att min pappa tog mig på första matcherna där i idrottsparken, så på 60-talets början där. Jag kommer ihåg till och med vilka som spelar.
Får vi höra din favoritelva från 60-talet?
Ja, det var ju så här. Det stod i mål, stod ju Bengt Samora Nyholm liksom. Och sen hade de Bola Flör på högerbacken där. Och så hade de ju Åke Bajdoff Johansson och Björn Nordqvist. Och på mittfältet där kommer jag ihåg under en period. Där var ju Harry Bild och Uffe Jansson ute på kanten. Hultberg spelade kedja med Kindvall under slutet. Och Lars-Erik Bergström var vänsterytter. Och Örjan Martinsson, alltså jag kommer ihåg nästan aldrig. Jag gick och tog autografer där när man gick ju ofta hem till spelarna när de bodde och fick autografen och tyckte det var ofattbart härligt. Jag glömmer aldrig till exempel när Ove Kindvalls sista match där innan han blev proffs, det var väl Feyenoord som han gick till. Eller när Björn Nordqvist som mittback fick stående ovationer och applåder liksom. det var så stort, och för mig var det liksom, ja, det var helt underbart att se fotbollen då, det var. Sen flyttade jag till Västerås, min mamma och pappa flyttade då, tyckte det var lite så där skit att jag skulle flytta från där. Och
hur gammal var du när du hamnade här i Västerås?
Ja, det var 13. Och då hamnade man, Irsta var en ofattbart härlig förening liksom, där de åkte och hämtade dem runt omkring med en buss och körde ut dem utanför. Irsta ligger lite utanför, och började spela lite handboll och kombinerade som alla med alla idrotter, för jag kom egentligen från en idrottsfamilj där min mamma var idrottslärare och min pappa var ju, han var svensk mästare i simning och körde ju alla idrotter i Hellas en gång i tiden, så att det var mycket idrott.
Och pappa stockholmare då, eller?
Ja, det var
han. Ja, ja. Vad arbetade han med förutom när han inte idrottade?
Han var arkitekt.
Arkitekt, ja.
Så att de grejer som finns kvar av min far är ju att man kan gå och titta på vad han har ritat och sånt. Det är ju ganska fint. Ja. Men det var ju idrott jämt. Vi bodde ju till exempel vid en backe där i Norrköping som heter Vrinnevibacken. En liten backe med en replift och... Så vi tillsammans med en av mina bästa kompisar, då hette ju Bo Eklöf, som blev grundare tillsammans med sin bror utav Stadium. Vi skötte liften där, vi åkte upp på repliften och slet ut våra handskar och åkte skidor på vintern. Och vi tyckte alla idrotter var roliga. Jag tror jag har spelat allting. Jag kommer ihåg om vi pratade om skidor lite så. Då hade de något som heter Kalanka-trofén.
Ja, just det.
Som man, både han och jag, Bobo vann ju i Östergötland. Vi fick åka upp och tävla mot Stenmark, Stig Strand. Och jag kommer ihåg att...
Hur långt efter var du Stenmark då?
Just då var faktiskt inte Stenmark bäst. Nej. Jag var i 55 och hade 56. Ja. Stig Strand var också jäkligt bra, men den bästa var en som hette Stig Ragnar Olsson.
Ja, okay.
Så han var lite bättre än dem, men det är klart att de blev ju bättre och bättre. Jag var där ett par gånger och tävlade där uppe. Det var inte så stor skillnad.
Var det slalom eller var det störtlopp?
Man körde slalom och så körde man storslalom. Det kom lite senare, störtloppet.
Ja, ja, ja. Men, jag tänkte, du står i handbollsmål så blir det störtloppsåkare också.
Ju äldre man blev, desto sämre blev man gentemot dem. För att det var ju förhållanden som var rätt så stor skillnad på. Alltså, i Tärnaby hade de ju alltid sitt... Men jag kommer ihåg att vi byggde Yxbacken då, som Pernilla Wiberg.
Ja, Pernilla Wiberg från Norrköping, jag tyckte säga det. Ja, ja.
Och den var ju oerhört mycket större. Så skidåkningen var en ganska stor del där också. Fotbollen var ju mycket, men jag gjorde allt.
På den tiden fanns det snö även i Norrköping.
Ja, det fanns det faktiskt. Och det väl kanske låter lite nostalgiskt, men jag känner nog att det var rätt mycket snö. Så sätt då. Flyttade ju hit till Västerås, där vi är nu, du och jag.
Varför hamnade ni här?
Det var väl så egentligen, min pappa var arkitekt och... De gick ihop tillsammans med en stor ingenjörsbyrå för att han skulle vara en av de som jobbade med tillsammans med dem. Och vi flyttade hit och det var ju jättejobbigt till början. Jag tyckte de pratade dalmål när de kom upp här. Jag hade sån här utpräglad Norrköpingsdialekt liksom, så det var lite...
Flyttade ändå inom gnällbältet.
Ja, det gjorde det. Men det var en fantastisk uppväxt fick jag ju här. Det var ju snabbt kom man in i handbollen och VSK i fotbollen och alla grejer. Jag har faktiskt gjort, höll på med nästan alla idrotter hela tiden. Så jag tycker verkligen om idrott liksom.
Vi ska väl säga, här i Västerås säger vi är ju hemma hos Claes Hellgren i ditt hus här som ligger jättefint ute. Det känns som att vi är på landet, det är stall och det är skog och det är stor, det är hagar utanför här. Hur hamnar du i den här? Är du hästkille eller?
Nej, min fru tycker oerhört mycket om hästar och vi har två pojkar som var väldigt idrottsintresserade, så vi försökte komma så nära Rocklunda som vi kunde, så att vi hade lätt och nära till det och ändå kunna ha att hon hade sina hästar här då. Och det blev så. Nu har vi bott här i 15 år det sista, liksom, så det har varit ett fantastiskt fint ställe.
Ja, då vet ni var vi sitter någonstans. Ja. Jo, Claes, om vi går vidare. Ja. Hur var du i skolan då? Hur var du i skolan? Du blev ju lärare, men hur var du själv i skolan?
Ja, jo, det var ju ganska bra, om man får säga så.
Ja, det får man.
Jo, det var det. Min mamma var ju lärare, så att det var ganska mycket så. Ja, och jag älskade skolan. Ja. Jag gjorde verkligen det. Och hade väl lite ambitioner och kanske också bli lite andra saker än det jag blev liksom. Men jag skulle bli läkare hade jag tänkt. Men när man då såg att jag hade 75 dagar om året med landslaget och spelade samtidigt med klubblaget, så så kände jag att det skulle inte kunna funka för mig i alla fall. För så smart var jag inte, så jag skulle klara alltihopa. Men det var nära.
Det var så?
Ja. Jag är fortfarande oerhört intresserad av hur kroppen funkar.
Och... Men du är ju fystränare, ja, så att det har hängt med åt det hållet då istället.
Ja, jag läste biologi sen istället då, så att det blev ju... Det blev mycket sånt. Men jag tyckte väldigt, väldigt mycket om skolan. Och är jättetacksam för de lärare som jag fick. För de gav mig så mycket. Och har väl lärt mig lite av vad de gjorde som var bra. Och varför de kunde skapa intresse hos oss. Och det.
Kan du ge något exempel?
Ja, jag hade ju en spansklärare till exempel som var helt fantastisk. Liksom. Han liksom sa, smaka på de här härliga orden. Och una cerveza, och el perro está bajo la mesa och allt det här som han körde. Så när jag kom ner till Spanien och blev proffs så hade jag ju en oerhörd fördel av att ha haft en sån fantastisk lärare där. Jag hade bra lärare rakt igenom liksom.
Du berättade att du höll på med massa sporter och du var duktig i fotboll. Och det var intressant, då fick jag lära mig här när vi talade innan att du gick ju knappt över halva plan, alltså in på defensiv planhalva.
Nej.
Och så blev du handbollsmålvakt sedan. Vilken förvandling.
Ja, det var ju egentligen så att jag älskade att göra mål och älskade att vara där uppe och var ju väldigt dålig defensivt och hade ju den speeden som man var viktig för även att stå i mål i handboll, så att jag var ju väldigt snabb men oerhört dålig bakåt och tyckte extremt mycket om att dribbla. Så att det hade ju en period där tränaren sa att nu får du inte vara med på matcherna om du inte börjar passa bollen. Så jag var avstängd några veckor där för att jag inte passar liksom. Så att jag har väl lärt mig att försöka bli lite mer lagspelare då. Men
nej, du blev målvakt och ni är ju crazy, det är ju en gammal tal. Ni är individualister, ni gör ju ert jobb. Det är bara ni som gör det, ingen annan i laget.
Ja, alltså det var i den här, alltså Ista där jag blev, började spela handboll, var det ju så att det var så otroligt... sammanhållning, man åkte på kupper och man gjorde det och jag var ju egentligen var väl inte speciellt bra egentligen när vi startade liksom, men jag tyckte jag var rädd för de var så jäkla stora allihopa de här som man mötte och, men jag hade ju fortfarande fart liksom, så att jag slog väl egentligen riktig fart på handbollskarriären någon gång där vid 15-16 där jag började känna att hoppsan, det här kanske kan bli rätt så bra.
Hur kom du på att du skulle ställa dig i målet? För att det är ju som sagt, var det långt från att vara toppforward i fotboll till målet i handboll.
Jag kunde ju märka när vi... Ja, men jag tycker om alla de här racketidrotterna, jag har ju berättat för att precis som du när jag spelade pingis, att de kunde stå och smasha på mig, jag kunde ta allting liksom. Och då var ju Hasse Alcer och Kjell Johansson och sådana var ju stora, Stellan Bengtsson var ju stora. Så man spelade ju, och det tror jag du också har varit med om, att spela... överallt spelades ju pingis, så märkte jag att jag har ruggigt bra sätt att se liksom var bollen kom och var med där. Så att, sakta men säkert alltså, så kom de ju på då att... för att ställa in honom där i målet liksom. Och första gången som jag stod var faktiskt i Norrköping, en liten sån här skolturnering, och jag vet att jag fick ett par Puma-skor som bäste spelare i turneringen liksom. Och då hade jag aldrig i mitt liv stått i mål i handboll, och när jag kom hit så tittade jag faktiskt då, första gången vi var uppe och tittade här i Västerås med mina föräldrar, så var det VM i handboll i Rocklundahallen. Och jag hade aldrig sett handboll på riktigt. Och då fick man ju se när de spelade. Jag såg Danmark spela och en målvakt som heter Erik Holst. Han stod i kortbrallor. Och du säger att jag är knäpp, men han stod i kortbrallor och var helt fantastisk där inne på Rocklundahallen. Och sporten växte där ute i Ista och det blev mer och mer med det. Och det var en fantastisk sätt att ta hand om ungdomarna där, så att... De åkte runt skolorna här i Västerås med en buss och hämtade upp dem, körde ut dem. Det ligger en 7-8 kilometer utanför och vi tränade och så åkte vi hem. Och, nej, jag blev riktigt, riktigt kul var det. Men jag hade väl inga ambitioner egentligen bli handbollsspelare, det kan jag inte säga. Utan det var ju snarare att jag hoppades att jag skulle bli hygglig i fotboll. Liksom.
Är du skotträdd?
Nej, det är jag absolut inte. Liksom. Jag har aldrig känt någon sån. Nej, det är jag inte.
När du hoppar ut ur mål, jag måste återkomma till det. För mig är det fascinerande, för jag är ju lite, jag blir lite skott. Jag ryggar ju undan, men jag står i en fotbollsmur eller någonting, så vänder jag mig undan. Jag vill inte gärna ha bollen i ansiktet. När du hoppar ut, här kommer den största ryssen som vi kan tänka oss, som skjuter bollen, jag vet inte hur många hundra kilometer i timmen, och du kastar dig med fläker ut emot denne man.
Ja.
Och så, alltså, har du inga betänkligheter?
Ja, men alltså, det blev någon annan sak än den som du beskriver det. För skulle man beskriva det så där så kan man inte förstå hur dum man var. Liksom. Men det handlade om var egentligen att jag kom på att jag hinner egentligen inte med. Så jag var tvungen att tänka på hur ska jag hinna med. Då? För om man tar lite matematik på det, de skjuter med ungefär 100-110 kilometer. Och då tar det 0,3 sekunder från bollen lämnar handen tills den är i mål. Och vi har en reaktionstid på 2/10 som människor. Så att det skulle vara 1/10 att flytta med 4 meter i värsta fall. Och det hinner man ju inte. Så det blev ju väldigt intressant att studera rörelsemönster och vad de gjorde. Och se om jag kunde lära mig vad de gjorde. Och så var det ju bara att skapa en teknik för att kunna gå dit. Och då blev det ju en helt annan sak än den där tuffheten och modet som du pratade med. För att fasen, vet jag vad Niklas skjuter så ska jag klara av när du är under stress att sticka dit. Det var ju bara att sticka dit och bli träffad och då får man positiv feedback och gärna belönar där den egentligen borde säga ta dig undan, nu är du inte klok liksom. Och det här blev ju så att till slut så måste man skapa en teknik och idag är det inte klokt. Jag har skrivit 2500 sidor om det här med att stå i mål alltså. Där handlar det om från hur ska jag stoppa bollen till exakt hur det ska se ut för att ha en chans att kunna klara av det här. Och det gav i sin tur att jag fick enormt temporärt monopol brukar jag säga. Ingen annan gjorde ju på det viset. Ingen annan förberedde sig på det här. Och helt plötsligt så blev jag bara bättre och bättre och skapade ju massor med möjligheter för att liksom, inte bara jag utan en massa andra målvakter också tog efter det här i Sverige. Och vi fick ju världsmålvakter på just av att vi hade en idé. Och idén var att vi bröt ner det väldigt tydligt. Och sen körde vi medan de andra hoppade bara in och hoppades att det skulle hända. Liksom. Och det gjorde det inte för dem.
Hur scoutade du motståndarna? För jag menar, på den tiden fanns det ju inte video på det sättet som nu då.
Nej, det gjorde
Det
var ju så att man hade en liten svart bok där. Ungefär som Tarasov. Jag vet inte om du kommer
ihåg. Ja, en gammal ryske hockeytränare.
Ja, man kommer ihåg han hade sin bok där han skrev. Och jag skrev ju boken och skrev upp varenda spelare man mötte och så. Gällde ju liksom att lära in det då, spela mot dem för sig själv innan man gjorde det. Och jag trodde att jag var ensam om det här ända tills jag tror det var 78 så träffade jag en ungrare som var bäst i världen som hette Béla Bartalos. Och han ville inte att Rumänien skulle vinna mot oss i en match där, så han knackade på min dörr där på VM och sa jag ska ge Rumäniens skyttar. Tänkte, vad är detta, tänkte jag. Så gav han med Rumäniens alla skyttar, det var Vasilij Stinga och det var alla de här bästa. Och då förstod jag att jag inte var ensam om att studera vad de sköt. Och det har man ju tagit med sig. Den som är bäst på det här nu är ju Mattias Andersson. Han är ju jätteduktig på att veta vad de skjuter. Men det här var ju det som jag gjorde. Sen kom ju videon, det var ju en mega revolution för mig. Ja. Så att jag satt och klippte då med 2 videobandspelare och så klippte jag ihop dem och så läste jag in dem. Och till slut blev det så illa att jag ibland inte kom ihåg vad de hette när jag mötte dem ute på gatan när jag spelade. Jag kom ihåg att skjuta höger nere liksom. Så hjärnan tränades upp, ungefär som taxichaufför i London. Ja. Tränar ju upp sitt lokalsinne och de tränar upp en del av hjärnan. Och det här sitter ju fortfarande kvar. Och det kan väl bli lite enerverande för dem som ibland lyssnar på mig. Att jag fortfarande inte kan glömma bort liksom att det här har jag tränat på. Så det sinnet är lite bättre än de flesta andra. Jag har fortfarande inte kanske fotografiskt minne men väldigt nära. När det gäller det mesta jag kommer ihåg.
När vi är ändå inne på då, vem är den bästa du spelat emot? Vem tyckte du var svårast att läsa under din långa karriär? Du kan ju ta ett par stycken om du vill. Men
ja, alltså den första gången som jag liksom förstod vad skillnaden var mellan när man mötte några i allsvenskan heter det på den tiden jag spelade. Och de som var bäst var ju att det fanns ju spelare som hoppade ruskigt långt och högt. Jag kommer ihåg en gång så mötte jag en som heter Vasilij Stinga liksom, som kom från Rumänien. Han var ruskigt spänstig. Och jag hade ju tänkt ut hur jag skulle ta skottet. Liksom, men han var ju uppe på 3,50 eller till och med mera liksom, när han sköt. Så att jag nådde ju inte, jag hade ju inte chans att nå när han sköt egentligen uppifrån och ner i bortre krysset. En annan gång mötte jag Kang ifrån Korea och han kom på kontring och så tänkte här, nu ska jag äta upp honom, nu jädrar alltså. Han hoppade förbi mig och han hoppade förbi och så la nästan bollen, han slog i stolpen och så la han in den, han hoppade 6 meter liksom, så han var vass, Kang alltså. Så jag har mött de här gamla också som var lite äldre, så den typen som heter Groja och såna här kända spelare som sköt jäkligt hårt, men Ja, det fanns så otroligt många skyttar som var bra, speciellt från gamla östländerna, därför att öst var ju de bästa. Det är ju bara att se nu. Vi tycker att Kroatien, Slovenien och Makedonien är bra, men alla de var ju gamla juggo. Mm. Och det var ju de vi mötte, så att där fanns det ju oerhört många bra spelare. Mm. Även gamla Sovjet var ju... Maximov, som du kanske kommer ihåg om du har sett Sverige spela, var ju en ruskig skytt också. Så att jag tänkte aldrig liksom på dem som att det var omöjligt, men det var ju... En, jag kan dra en historia om honom, så kan du få hur det var. Ja. Jag var ju spelande tränare i Ista då, så blev jag uttagen till OS på slutet av min karriär i Seoul.
Ja, 88.
Ja, så det betyder ju att jag var borta ungefär hela sommaren och kunde inte vara med mitt lag och spela bara mot de bästa i världen hela tiden. Mm. Och när jag kom tillbaka från OS där då, så skulle jag vara tränare för mitt eget lag, och så tänkte jag, de kan inte skjuta, tänkte jag. De sköt ju så löst.
Ja.
Och då hade man gjort det som man ofta ser, som du håller på med Premier League mycket. Nu. Att om man är med dem som driver upp tempot, så lär man sig tempot.
Ja.
Men är man med dem som har lågt tempo, så går man ofta ner i deras tempo. Och, men ta Sebastian Larsson som spelar i Arsenal. Han måste ha fått en perfekt utbildning. Träna med de allra bästa istället för att vara IFK Eskilstuna. Få den farten som de hade där. Då kan man spela i Sunderland och vara ruskigt bra. Därför där var det inte riktigt lika högt tempo. Och det lärde jag mig liksom, att ska man vara med och fightas med de bästa, så måste man upp i tempo. Och det vill jag ju påstå att det gäller alla idrotter fortfarande. Man måste öka tempot eller tempoväxla. Och det gör man inte om man inte stressar sig hela tiden till allra högsta tempot. Och det är fascinerande.
Mm. Du, den bästa du spelat med då, när vi ändå är inne på de här frågorna?
Ja, jag älskar ju lirare liksom. Ja. Så vi hade ju Bobban som jag spelade med när jag kom till Eskilstuna i Guif. Han var en fantastisk atlet, inte bara bra i handboll, han var underbart bra.
Du var i fotboll och han spelade i A-lag i IFK Eskilstuna.
Han hade ju det problemet liksom ibland, att det var matcher med dem. Och jag kommer ihåg att han spelade någon gång mot IFK Göteborg eller något sånt där. Det var i cupen, det var ju liksom allra högsta. Han var ju fortfarande oerhört duktig. Magnus Andersson liksom, när man var tränare för honom, och det var ändå lite så att jag spelade någon gång där, och man satte upp spelet skulle vara, så även fast jag visste vad som skulle komma, vi hade pratat om vad han skulle göra, så valde han alltid rätt, och ibland visste inte jag vad som skulle hända, så bra var han.
Ja.
Och han var ju oerhört kvick. Alltså oerhört kvick, 75 kilo, och då hade det varit en period där de liksom var större och större, men de fick ju aldrig tag i honom. Nej. Som om man tittar på andra spelare som var ruskigt bra, var ju Wislander då, som egentligen inte hade någon kvalitet som var bäst, men var ändå bäst, för han hade spelsinne och bollsinne. Han kunde spela bort dem. Han kunde, när jag spelade med honom framför mig då, så det var nästan förnedrande ibland, för han fixade ju allt. Han tog ett törn och så ställde där, sa han bara, och så blev det så. Han gjorde lika många räddningar som jag ofta. Kaléns styrka var ju, om vi nu pratar svenska, det är ofattbart hur stark han var, för att egentligen var handbollsspelare, fanns ju inte ett uns fett på honom. Han hade ju kvaliteter när det gällde fysiken som var sanslösa. Jag kommer ihåg, vi var på hans bröllop en gång där, Kalén, och så ville han hade ju alltid lite såna här skumma grejer för sig. Så hade han en traktormotor ute i ladan, för han bodde ju där i Kil då liksom, och de gifte sig med Meka. Så tog han ut allihopa bröllopsgästerna för att se om det var någon som kunde lyfta traktormotorn liksom. Men det var bara en i socknen som kunde, och det var ju Kalén också. Så han var ju så ofattbart stark liksom. Mycket, mycket, mycket bra spelare.
Ja. Den bästa tränaren du haft, eller den som har betytt mest för dig och för ditt handbollsvarande?
Ja, när man är ung betyder det jättemycket. Jag hade ju en tränare här i Västerås som hade en gammal amazon, och kom och hämtade mig ibland, och så körde vi alltid extra träning. Han lyckades alltid få tag i nyckeln till idrottshallen, och vår träning var egentligen att se till att få 5 stycken skyttar, och så skjuter vi på Klas liksom. Och det ordnade när som helst och överallt gjorde han det. Han heter Mats Öberg. Och sen när jag kom upp, så fick jag en kille som var stor då, han hette Sigo Bjärs. Han var då landstränare, han åkte runt och visade handbollen, och han var i Eskilstuna och tog mig dit när jag var precis varit junior liksom. Och då fick jag ju även bo hemma hos honom ibland, för det var ju en liten bit att åka, även om det inte är så långt nu då, så var det ju en bit, och bodde ju ibland hos honom när det var träningar mycket. Sen fick jag, när det gällde landslaget, så fick man ju Roger Ragge Karlsson. Det var ju en fantastisk tränare. Han kom till mig och Carlén och Gilsén och så sa han, är ni beredda att köra? För så här dåliga kan vi inte vara, vi vill bli bäst, tycker han. Är ni beredda att köra? Sa han. Så ska jag ge hjärnet för er. Och så började vi träna. Vi tränade ju 10 gånger i veckan liksom, när alla andra inte tränade. Så såg han till att landslaget fick träna hur mycket som helst. Vi hade ju hur många dagar som helst. Och han inspirerade oss enormt, Ragge, alltså. Och då tog vi oss från att vara 10 till att börja bli bäst. Och till slut så tog ju Bengan över. Och då var det ju, det var ju Ragge som gjorde grovjobbet. Men vi fick en helt annan kultur. Alltså vi tränar ofattbart mycket, tränar vi alltså.
Hur mycket kan man träna?
Ja, nu har jag, är jag ju fystränare.
Jag är ju fystränare, tränar i Hammarby fotboll
så,
nu.
Ja, alltså, det är ju det stora problemet. Man kan inte träna hur mycket som helst, utan det handlar ju om hur kan man se till att man får återhämtning. Och det är det som är den stora grejen just nu. Hur kan vi återhämta oss efter, för att träningen som vi gör nästa gång ska vara värd någonting? Och på första tiden när vi höll på så hade vi lite bättre, för att det var oftast match var sjunde dag. Mm. Nu är det ju, om du tittar på allsvenskan i fotboll nu, så är det 3, 5, 7, 9, 12. Ja, och så helt plötsligt, så det är inte samma kontinuitet. Men det jag gör nu är ju att hela tiden titta på vad är det för forskning, vad kan vi göra för att få återhämtning snabbare, hur mycket kan vi göra här så att vi får bra träning. För det lättaste är ju bara att säga så här, ja Niklas, nu vilar vi efter match och nu vilar vi där inför matchen och så gör vi taktisk träning. Men någonstans måste man, åtminstone i Sverige om vi pratar fotboll, försöka få utveckling. Mm. Och då måste man ju träna liksom, för det går inte bara att ta en nedåtgående kurva under säsongen. Och det här har ju varit problem för alla lagen. Vi ser Leicester nu hur de jobbar med sin maximala sätt att kunna se till att de återhämtar sig till match. Det är inte så att de inte tränar speciellt mycket, men de har ju väldigt fint medicinskt team som ser till att det är individuellt, men det är också väldigt tydligt, ni måste återhämta er för att kunna vara på match. Jag försöker göra det med mitt kära Hammarby, liksom att hitta hur vi ska göra, men vi ligger där och letar efter hur vi ska kunna klara av att fortfarande träna och ändå kunna vara form varje match. Och det är utmaningen, det är så det är. Det är inte så enkelt som bara simma efter matchen och köra så, utan vi måste titta på vad gör vi. Och jag kan säga att kosten har extrem betydelse. Den här tekniken som man använder när man fryser ner sig själv, eller på att säga, eller när man isar ner sig, vad man gör med kläderna, hur de ser ut, alltså för att återhämta sig.
Vad menar du då med kläderna?
Ja, alltså åtsittande kläder, ja, ger oss en snabbare, okay, snabbare återhämtning. Det har extremt viktigt hur jag kan få i mig magnesium och de här sakerna som gör att vi snabbare kan återhämta oss. Så att det är en totalkoncept. Så jag har ju skrivit nu en bok här som
vad
handlar...
Vad heter den? Så du får göra reklam här.
Nej, det är en bok som kommer ut nu till hösten som handlar om hur man ska kunna nå maximal tränings... Alltså egentligen vad jag har lärt mig under alla de här åren. Därför att om vi pratar träning, du och jag, så var det enklaste ju att säga att okej, nu ser vi till att vi gör bra resultat, för fotboll eller handboll är ju man löper mycket, så nu gör vi Coopers test. Mm. Men jag kom ju ganska snabbt på att jag skulle vara snabb på 2,5 meter. Mm. Så det var inte så viktigt hur snabb jag var. Så att jag försökte förklara för mina tränare att det är mycket viktigare att jag tränar explosiv träning och att jag kan upprepa det under den här tiden jag är. Därför att jag som målvakt är ju helt annorlunda än en 9-meterspelare som går hela tiden. Likadant är det i fotboll. Mm. Men fotbollen har ju hamnat i liksom att vi tycker, du och jag, att Kalle är fantastiskt vältränad, för han har grymt högt syreupptagningsförmåga. Och den är viktig, men det är inte det som gör dem bra fotbollsspelare, utan vi tar han i Leicester, värdighet.
Ja.
Han kan upprepa 500 meter liggande på maximallöpningar. Och för att få den grejen så måste man träna på andra saker. Och att förändra det här, Niklas, mot att man med det som finns redan etablerat, är ju som att svära i kyrkan. Att gå in och säga, nej, vi ska inte bara köra de här löpningarna som är långa och långsamma, utan vi ska lobba med intermittent arbete, kunna upprepa det så många gånger som möjligt. Och under första åren i Hammarby, och 1,5 år, så hade vi fantastisk utveckling. Där vi blev bättre och bättre på att kunna upprepa de här 30-40 meters löpningarna. Och till slut, på slutet av säsongen när vi gick upp, så var vi fantastiska. Nu kom vi upp till allsvenskan där lagen är bättre tränare. Då fick fint utveckling till att börja, men sen så var ju de, precis som jag alltid har sagt till dig, då kommer de som är nästan lika bra. Hur går vi vidare för att ta det här? Och vilka spelare väljer man, om man nu ska välja? Och min övertygelse är ju då Och den är ju inte alltid samstämmig med alla. Nej, det är det inte. Därför att jag är övertygad om att det måste gå fortare. Därför att tar jag min bild, ja men du har ju hållit på med hockey, tar jag Krutov, Larion och Makarov och tittar på dem mot NHL idag. Mm. Så är det så det ser ut som det är fel på när Krutov, Larion och Makarov spelar, för det går så långsamt. Mm. Och det är så varenda idrott jag tittar på. Björn Borg som jag älskade, hur snabb som helst. Mm. Jämför det med Nadal eller med Federer så är det också långsammare. Så vad är det som har skett? Det är inte att Björn Borg är sämre, utan det är att vi har drivit upp tempot. Nu finns det två vägar att gå. Den ena vägen är antingen så går man ner i tempo och tempo växlar, eller så trycker man tempo ännu högre. Och det är lag som vågar göra det och som vågar gå fullt ut, för man får ju först en uppgång och sen får man en dipp och sen måste man igenom det. Det kommer att vinna våra allsvenskan, kommer bli det bästa laget ute också, men det är ju ruskigt svårt när allting annat kommer runt omkring, och vinner du inte på ett tag så går du gärna tillbaks till det som du är. Men min övertygelse är att om du och jag pratar om 10 år så kommer vi titta på det sättet som man spelar nu, och så kan vi säga att Premier League var ju snabbt om det kommer gå mycket fortare, eller så kommer det tempo växla mycket mer.
Får jag fråga dig?
Ja, det där var lite...
Ja, nej, men det var intressant, men jag kommer ju från fotbollen själv, och jag kan ju känna att fotbollen är ju väldigt konservativ på gott och ont, och när det gäller träning kanske väldigt konservativ. Jämför jag till exempel med ishockeyn som jag också följer, så är ishockeyn mycket längre fram när det gäller att testa nya saker, nya rön. Fotbollen är, du springer dina 1,5 mil i januari, så går du upp till lite, så är det, på slutet är det lite intervaller då. För dig då som kommer från handbollen, som jag också känner är en sport som ligger i framkant och som vågar prova på nya saker, hur var det för dig att komma in i denna tungrodda fotbollsvärld?
Det var en fantastisk upplevelse. Jag hade varit i 7 år hade jag jobbat tillsammans med danska herrlandslaget, med Ulrik Wilbeck, med ett utvecklingsprojekt för målvakter då. Och där vi jobbar väldigt mycket med att försöka få, ja, egentligen till, min uppgift var att få till 3 stycken målvakter som skulle bli riktigt bra. För det hade man inte, tyckte Ulrik då, som var chefen. Och så när det var färdigt, vi fick fram 2 målvakter, en som heter Jannik Gren och en som heter Niklas Landin. Ja, Niklas är kanske bäst i världen just nu. Så tänkte jag, vad roligt, nu är jag snart 60 liksom. Och så säger Robban, min kära kamrat från Hammarby, eller rättare sagt från TV4, du som håller på med det här och älskar att prata om träning och så, Hammarby vill ju ha en fystränare. Ja, men alltså, så jag, vadå? Vad tror de vill ha, en handbollsmålvakt liksom? Ja, så kände jag Gingblad lite där, för jag har haft min egen son i fotboll, så att vi fick en kontakt, jag och Gingblad, och så sa han, ja, men du får komma upp och prata här och berätta vad du tänker och tycker. Och så helt plötsligt var jag anställd utav Hammarby och skulle börja med något nytt. Det var ju helt otroligt att få komma in i Hammarby liksom. Jag kommer ihåg Billy och Kenta och
gjorde lumpen med Billy Olsson.
Ja, Billy och så här, det var liksom att få vara där, komma ner på Årsta med människor och helt plötsligt få jobba med att få fart. För då var det tydligt, det första min uppgift var att se till att nu ska vi få fart på den. Och det har ju varit en underbar resa. Han Nanne sa till mig så här, ja, det blir nog inte så mycket liksom. Det blir några gånger då och då liksom. När första året hade gått så hade jag väl gjort 160 träningar liksom. Jag tänkte varje gång jag åkte hem och pratade med min fru Maria och sa att jag åker hemifrån här. Och när jag kommer tillbaka så är jag glad. Varje gång var jag glad när jag fick träffa Kennedy och alla de här härliga spelarna. Och fick en enorm respons på att de ville träna.
Ja. De var ju till dig i Västerås åkte till morgontåget från Stockholm för att vara hos dig här på förmiddagen och träna.
Ja, det var när vi första året så bestämde vi att om vi ska ta oss ett steg till så måste vi fundera på vad vi ska göra. Och om man ska öka farten på löpning så måste man öka muskeltvärsnittytan så att man har en chans att utveckla den fart som vi ville. Så då ställde sig Nanne upp och så sa han så här att, är det någon som har jobbat med något annat än fotboll, sa han. Och jag tror det var Kennedy som sa, jo men jag jobbar på Axa. Och hur var det då, sa Nanne? Ja, vi var upp 7 och M4 eller vad det var, sa han. Ja, sa Nanne, men nu ska ni åka 7:52, ni kommer hem 13:52. Ni ska åka till Västerås och träna med Claes, sa han. Och det blev alldeles tyst liksom. Så sa han, nu skickade han dem till mig då. Så kom de 5 dagar ett tag där, det var 4 dagar i veckan och varje morgon åkte de 7:52, så åkte de hem och så tränade vi i 2-3 timmar och så åkte de hem.
Vad tränade ni då?
Då tränade vi
löp. Och hur individuellt var det?
Ja, det var ju mycket, men vi byggde ju upp alltså det var nere, jag brukar kalla det nere i gruvan. Alltså ska man ha en chans, och det låter ju så konstigt när man säger det här, men det finns ingen genväg. Man måste ner i skiten och jobba hårt. Och det, de här killarna var ju helt fantastiska som gjorde det. Det problem som vi har stått inför i Hammarby har ju varit att jag bara 8 stycken kvar från när jag startade. Liksom, det är en sån otrolig omsättning som man får starta om hela tiden. Men de gjorde det helt otroligt, och den förbättringen som de hade på grejer var ju inte, det var ju helt otroligt alltså. Jag är oerhört stolt att de ville göra det. De kom till mig och tränade här. Alltså det är inte klokt.
Är Hammarby det bäst tränade laget i Allsvenskan?
Ja, det var det när vi gick upp i Superettan, och sen så har det ju varit så att man, det beror på vilka spelare man får in. Vi har väl gjort lite avkall, tycker jag, på det nu det sista med att det beror på vilka spel man får in. Alltså, om jag nu säger det lite hårdrar det, om jag ska få snabba spelare, så jag kan göra en som springer på 13 sekunder till att springa på 12 sekunder. Men det kommer inte räcka, för att jag måste ha spelare som gör 11 sekunder på 100 eller låga 11, om vi tittar på det, för att vi ska kunna vara med och fightas med de bästa. Så det är väldigt viktigt vilken rekrytering man tar.
Är snabbheten viktigaste i fotbollen, tycker du?
Nej, bollsin och spelsin är alltid viktigast,
men
man måste ha snabbhet. Om du ska ut och tävla med de bästa, det finns inte en chans att du kan ligga och vara för långsam. Ja, möjligtvis centralt mittfält kan klara, men ytterbackarna och backarna, och nej, du måste vara ruskigt snabb alltså. Och det måste man ha. Man måste ha den speeden. Det gäller precis i alla idrotter alltså. Man har inte en chans. Hammarby tränar ju jättebra. Nu har vi ju fått en säsong där det, jag tycker att den är lagd väldigt konstigt, om man nu ska träna. Ibland har vi ju 4-5 matcher på väldigt kort tid, och det är för svårt. Det är för svårt.
Du var inne på kosten. Vad äter du? Hör på att säga, vad äter Hammarby?
Ja, de har ju världens bästa.
Det är Matte Werners fru som gör mat, va? Ja.
Och sen är hon jätteduktig, och killarna är extremt bortskämda.
Ja.
De kan få frukost och de får väldigt fin, och de har val där på hela tiden. Och
vad är det för mat då? Du sa att kosten är det viktigaste. Sorry. Vad är det vi ska äta för någonting för att må bra?
Ja, det som man ser direkt är ju liksom att de här fotbollsspelarna, det är omöjligt att bli tjock som fotbollsspelare. Därför att när vi sätter på de här mätarna så löper ju de liksom en dag. Jag satte på dem på Kennedy någon gång. Alltså, han var väl uppe på 13-14 kilometer på varje träningspass liksom. Och lägger man då på att jag kör med dem efter det fotbollspasset, så är det vilken näring man får i. Man måste få i sig tillräckligt. Sen är det viktigt, vad behöver vi då? Ja, vi behöver ju de bästa bränslena liksom. Framförallt så behöver vi ju väldigt mycket kolhydrater för att kunna fylla på. Men också alla de här sakerna som har med att reparera kroppen som jag pratar om. Antioxidanterna är extremt intressanta. Vilka vitaminer och mineraler
som... Vilka är det som gäller då?
Ja, så om vi pratar antioxidanter så pratar vi om framförallt frukt och grönsakerna. Och bäst frukt kan man väl säga generellt sett är ju, tar det mest när det gäller antioxidanter, så är det ju plommon och det är blåbär, citrusfrukterna och de här är jätteviktiga. När det gäller det andra så är det ju framförallt broccoli, brysselkålen, allt det här liksom som man måste välja, därför att de ligger på så nära sitt max så att man har inte råd i handikapp. Man kan inte göra det helt enkelt, utan man måste vara med på det här man ska vara med.
Är det något de inte får äta? Jag vet ju att det var ju stora uppslag i England då, under Capellos tid. Det var någon som hade ätit ketchup. Vem är ketchupmannen? Var det i engelska tidningar och någon som hade smugglat med sig ketchup. Är det någonting som du absolut avråder spelarna från att äta?
Ja, så det är klart att det är så här är liten är skillnaden. Om man tittar på friidrott för att vinna ett OS-guld kontra att komma femma, sexa, så skiljer ungefär 1-2% liksom i prestation. Och när man sammankopplar alla de här sakerna som jag pratar om, så blir ju kosten och det man gör då för att få återhämtning och träning och vad man stoppar i sig, det blir ju liksom, om du lägger ihop det så får det inte bli för mycket. Det vi vet till exempel är ju att om du nu pratar om lite sämre saker då, så gör det ju ingenting om man direkt efter träning får i sig nästan vad som helst. Vi har ett öppet fönster där så snabbt som möjligt för att kunna fylla på det som en svamp.
Hur långt efter då?
Ja, det är 10-50 minuter där någonstans ligger. Okay. Så det är bättre att äta någonting än att inte äta något annars. Mm. Därför annars går man över vad man kallar för katabolförbränning. Det vill säga att du bränner de muskler som du har tränat för att bli bra. Och då luktar det aceton när du svettas, och då kan du ganska snabbt se det. Och det är mycket vanligare bland oss, att de äter för lite. Vätskan är ju extremt viktig. Och för att få, det räcker inte, vi har haft varma dagar nu, så räcker det inte med bara att du dricker, utan du måste fylla på med kolhydrater, eftersom kolhydraterna binder vätska i musklerna. Så det blir så mycket som är viktigt för dem om man ska vara allra bäst. Det är egentligen det som gör skillnaden. Sen kanske man kan säga att det finns ingen som är så mycket bättre att de kan strunta i det när man kommer upp på allra högsta nivå. Nej. Men vi har väldigt bra förutsättningar i Hammarby på det, och vi har en väldigt bra matmor. Hon är ju så schysst. Du vet, de som kommer från Norge, de har ju bara sin skolebulle ungefär, de är vana med. Då ser hon ju till att Säter och de här får med sig ordentligt med mat hem också. Så att de är väldigt bortskämda, men det är väldigt viktigt det som sker där.
Vad är målsättningen med för dig då personligen när det gäller Hammarby? För jag menar, det finns ju som sagt mycket att göra inom fotbollen som är väldigt konservativ. När är du någon dröm över var du vill komma någonstans?
Ja, att få några spelare som blir bättre av det som jag gör. Alltså det för mig, jag har ju egentligen inget behov av att visa någonting, för jag har ju varit huvudtränare i min idrott och varit, jag vill ju bara få, alltså jag kan säga en grej, jag kan bli otroligt glad när jag har haft Linus Hallenius, som vi tar det som exempel. Han kommer och han är riktigt dålig när han kommer tillbaka till Hammarby, och när han går ifrån oss så är han ett fysiskt praktexemplar, fantastiskt bra tränad. Eller när vi tar Filip Haglund, som kom också väldigt skadad, som idag bara blir bättre och bättre när det gäller sin fysik, då blir jag väldigt glad. Eller om jag kan få Kennedy att få spela lite längre, att han slipper skadorna, då blir det ju, allt det där är ju viktigt för mig. För mig är det, igår så fick jag ett sms från en av spelarna som tackar för träningen som vi hade haft, liksom. Ja. Och då blev jag oerhört glad. Alltså oerhört glad. Tack för att du tog dig tid att prata om de här sakerna. Liksom. Det är det som jag drivs av. Jag drivs av... Du frågade mig om den bästa tränaren jag haft någonsin. Ja. Och det var en fystränare. Och den historien är ju underbar. Liksom. Det var så att Thomas Svensson hade spelat massor med år i Barcelona och började känna att nu är karriären på väg att ta slut. Och eftersom vi var väldigt goda kamrater så pratade vi vid och sa, men du, nu skulle han gå till Pamplona istället för att spela Barca. Gå upp till friidrottsstadion och titta om det finns någon där som kan hjälpa dig lite. Vi pratade om den här explosiviteten. Och när vi kommer dit så träffar en kille som heter José Luis Hernández. Han står där från klockan 7:30 på morgon till 8:30 på kvällen. Han säger, jag kan hjälpa dig, Thomas. Kommer en 8-årig tjej så tar han hand om den. Kommer en världsmästare, alltså vi pratar om världsklass i sprint eller stavhopp eller någonting, så tar han också hand om det. Han står där varje dag. Och när först han frågar, han kommer dit, så säger han så här, hur mår du? Ja, så här, jag har lite ont där. Ja, då kan vi träna det. Och så tog han hand om Thomas, och då var Thomas någonstans 35-36 år. Och när han var 44 år så presterade han lika bra som han var när han var 22 år. För att den här killen hade lärt honom att lyssna på kroppen, prata med honom och så visa omtanke. Att bry sig. Att ta reda på hur det var med Thomas familj eller snacka. Men vad det är jämt. Och den här killen kom jag i kontakt med, och jag tog ner min grabb André Kalisir från Jönköping nu, som spelar, de spelar i Djurgården då, och en kille som heter Brandeborn som spelar nu i BP. Då åkte vi ner, för alla de tre hade problem med ljumskar och baksidan lår, för man körde väldigt tuff träning, speciellt i Djurgården då. Var där 14 dagar, kom hem efter 14 dagar och de var totalt besvärsfria och så kunde de spela. Och då förstod jag hur bra han var liksom, och så att för mig då lärde han mig den här viktigaste delen. Det var inte bara träningen, utan det var om man bryr sig, om man visar omtanke, om man tar hand om människor. Det är ju samma som, jag har ju haft ganska nära kontakt med en av världens bästa kvinnliga handbollsspelare. eller jag tycker ju det är den bästa, men vem jag är ju part i Bella Guldrén. Mm.
Och, ja, så hon vann ju Champions League här.
Ja, ja. Och jag träffade ju henne då ganska tidigt i och med att jag var kommentator, och hon tränar ju jättebra, men tränar ju tunga vikter och körde hårt. Mm. Och jag tänkte att nu ska jag lära henne här. Jag kör ju ofta explosivt och väldigt mycket snabbstyrka. Mm. Och hon ringde till mig då egentligen efter varje träning och frågade, vad ska jag nu då? Och så körde jag, hon ringde väldigt, väldigt ofta. Och till slut så blev hon ju bara bättre och bättre. Liksom. Och jag tänkte, det är ju mina träningar, bara vilka bra träningar jag har. Men det var ju inte det, liksom, utan det var ju det att man visade omtanke, att man brydde sig, som till slut kunde göra att man fick en enorm utveckling på henne. Och idag är jag oerhört stolt över, hon kan så mycket om sin egen fysträning och vad hon ska äta och käka och göra. Hon tog sig från att vara en extrem talang med bollsinne och spelsinne, som du och jag har pratat om, och sen till att bli en så fysiskt bra spelare. Hon gjorde 15 mål i en Champions League-final. Och hade någon sagt det till henne 2009-10 där, liksom, så hade ingen trott att det skulle kunna vara möjligt. Och då är det ju så att då blir man ju tårögd, liksom, för, men också en förståelse för vad José Luis egentligen lärde mig. Han lärde mig att du måste bry dig. Och det, när vi ändå är på story, så kan jag berätta en andra som hade stor inverkan på. Han heter James Councilman. Och han tränade Mark Spitz. Jag vet inte om du är så gammal så du kommer ihåg. Jag var på ett symposium i Chicago då, och då skulle han berätta 8 stycken vilka, hur man vinner OS och VM. Och 7 stycken gick upp och berättade om vad de körde och allt det här. Det var ju dödsbra, men så gick han upp och han satt, hade satt bredvid mig. Det var 1500 tränare. Han satt av en konstig anledning bredvid mig där, och så gick han upp. Och så tog han 30 sekunder och han sa, det enda ni behöver veta är, lär er allt om era spelare. Vilken flickvän, vilken pojkvän, deras föräldrar, bryr om dem. Och så gick han ner. Och i USA har man ett gult anteckningsblock. Det är så klassiskt om man har varit. Så jag skrev ner de här sakerna. Och det här var 1986, liksom. Han hade rätt. Grejen är den att lära sig hur fotboll ska spelas, eller handboll ska spelas, eller hur det ska se ut, om det är en gurkburk där eller om det är en löpning där. Det kan alla lära sig. Men de som kan lära sig att komma in bakom Niklas Holmgren för att kunna komma in där, det är de som är de stora tränarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hur gör du då? För att det är individuellt naturligtvis. Och när du är ett stort lag som Hammarby, var det 20-30 spelare som du kanske jobbar med. Jag vet inte, kanske ännu fler om du har B-laget också, juniorerna. Men hur ser du individuellt på dem? Alltså, dels vad de behöver rent fysiskt, men också att du alltså, har hjärtat. Bryr du, hur många hinner man med att bry sig om, så att säga?
När jag var förbundskapten i USA så hade man en grej att om man... Inför OS i Atlanta så var man tvungen att redovisa att man hade samtal med alla. Och det var en av de bästa lektioner jag hade själv. Därför att det är nämligen så att du och jag tror att vi har pratat med laget och med alla. Men här blev man tvungen att göra scheman över att man pratar med. Och där också säga vad du måste göra för att du ska ta en olympisk plats. Och i USA att vara olympier betyder så otroligt mycket. Så det var ju väldigt viktigt. Inte bara den synvinkeln att de skulle få veta vad de skulle göra. För mig att lära dem att prata med alla och att veta att jag inte skulle kunna bli stämd. För att om jag inte hade det här att falla tillbaks på så var det inte. Men det viktigaste var det här, Niklas. Att man tror, man pratar väldigt lätt. Vi har ju Kennedy som är fantastisk, eller Johan Persson. Eller, det är inget svårt att prata med dem. Men det gäller att veta, att se till att få, att du får prata igenom. Att du har en typ av system för att prata med alla. Att du tar dig tid. Att det har ingen betydelse om det är stjärnan, utan det kan lika gärna vara den som är nummer 20 eller 22. Ta tid och prata med dem. Få dem att känna att vi, det här kan vi göra. Jag kan inte göra någonting åt om de spelar eller ej, för det har vi en cheftränare, Nanne. Men jag kan göra någonting åt att jag försöker få dem att träna för att kunna ge sig själva en chans. För det är så lätt. Det är nästan vuxenmobbing inom fotbollen framförallt, när man hamnar lite utanför. Man är inte värd någonting om man är på transfer och sommar ska man gå och allt vad det är. Men min uppgift är inte den. Min uppgift är att se till att de tränar och att de känner att någon bryr sig. Och då försöker jag skapa det. Och det är hur lätt som helst att prata med människor. Det är ingen skillnad om det är en världsstjärna eller en junior som är på väg upp. Man måste prata med dem. Men de har samma känslor. De har samma saker de funderar över. Och varför får jag inte göra det här? Och att ha förståelse för att det är så. Och att de inte ska tappa motivationen. För det handlar ju om motivation och att orka gå vidare. Och så kommer chansen. Det finns ett underbart kinesiskt ordspråk som heter: chansen kommer som en snigel och försvinner som en blixt. Och då gäller det att vara med när den här blixten kommer. Du och jag har sett massor med idrott. Vi har sett massor med stjärnor födas. Vi har sett dem här. Men då måste du ju vara redo. Och då är det min förbannade skyldighet att se till att de inte har gått och deppat och tänkt att jag kommer inte få spela. Eller jag gör det, jag skiter och tränar. Tränaren tror inte på mig. Utan det är min uppgift att se till att de har en chans. Där är vad jag vill.
Är det naturligt för dig, Claes Elgren, att ha den här empatin eller intresset för människor? Eller har du läst, pluggat psykologi? Eller vad är den viktigaste egenskapen, så att säga, för att bli en människa som bryr sig?
Den viktigaste egenskapen är att ha en förståelse för andra människor och hur man tänker, och att ha varit i den situationen själv. Och att också tänka på att alltså emotionell intelligens är ju klart underskattad när man pratar om människor. Alltså det handlar ju väldigt ofta om IQ och allt det här. Men för mig är det viktigt att förstå vad andra människor känner. Och är man en känslomänniska som man går igång på grejer liksom, som har med känslor, så vet man att det kan trigga en till att göra stordåd. Man vet ganska säkert att det finns mycket mer att ta ut av människor än vad man tror. Men du kommer aldrig ta ut om du inte kommer bakom liksom den fasaden. Och hur kan man lära sig det? Ja, det enklaste är ju bara att prata med människor. För jag tycker att det är viktigt att få veta till exempel hur Kennedys son Leo har det. Liksom, och att ta sig tid med det. Eller att prata med Måns Söderqvist om hur ska jag nu göra då för att ta tillbaka min plats. Och hur har du, hur går det bra med att bo här uppe i Stockholm när du kommer från Kalmar? Och att få lära sig att man ställer öppna frågor. Du är ju mästare på sånt också. Att låta dem prata och att egentligen göra tvärtom vad jag gör nu. Att lära sig att lyssna liksom. För det är ju en värld idag som är mycket, mycket hårdare än vad vi egentligen vill erkänna. Det kommer Twitter, det kommer Instagram och det kommer liksom i bloggar. Och man tävlar om att ibland liksom leta efter det som är dåligt. Har jag lärt mig någonting, så har jag i alla fall lärt mig om att om man ska göra någonting bra så finns det hos varje människa. Och det finns hos vem du vill. Men vill du hitta något som jag är dålig på, så är det inget svårt heller.
Ser det goda, ser det positiva. Alltså,
och det här är verkligen en filosofi som jag står för. Så att inte falla in i det som är så lätt att tycka det här är värdelöst och det, utan istället vara för någonting liksom. Vad är jag för? Jo, jag är för att man ska lyfta människor. Vi pratar ofta om det här med att man ska ha mentala tränare, men Vi har en jättebra Jan Friberg som vi har, men för mig är det mycket viktigare att förstå att om jag får en bild av att jag kan någonting, om jag talar om för Niklas Holmgren att du är ruskigt bra i matematik och jag gör det hela tiden, så till slut får du en bild av att du kan det. Om jag ser mig själv göra bra saker, vilket jag använder mig ofta av, att jag klipper bilder och så ger jag dem bilderna, så tittar man på när de gör bra saker, så lär sig hjärnan att det är så här. Men om du hela tiden får höra att du inte kan och inte är möjligt, så tror du till slut på det här, det blir självuppfyllande profetior. Och det är ju det, det här är ju en myt, att vi inte skulle kunna klara av det.
Ja, vi skapar i våra egna huvuden.
Ja, och vi har världens kapacitet. Vi vet att vi har den kapaciteten. Och kan vi lyckas få ut den, då får vi ut. Alltså, de blir bäst. Och det behövs höras att du är bra. Det behövs lyfta sakerna. Alltså, vi kan prata om det stora samhället, om vi är lite djupare. Att vi pratar om ekonomi, vi pratar om krig och vi gör de här sakerna. Men vi kan ta ekonomin som exempel. Det går ganska bra för rätt många länder i Europa idag. Men vi är ju lättare att fokusera på att det är rätt jobbigt i Grekland eller vad det än är. För istället för att prata om det som är bra. Och det låter som man är någon sorts... Vad löjlig det, varför pratar du om det? Men livet har ju lärt mig det. Att det blir inget bättre av att säga att det är skit och att det är värdelöst och det, utan vad är det som är bra och vad kan vi ta tag i? Vad har du för kapacitet? Vad vill du? Jo, det här är bra. De här sakerna gör vi bra. I den världen som du och jag är, så tävlar man ju ibland om att tala om hur dåliga vi är. Men jag tycker inte om den delen, utan jag tänker så här, men det här är ju, titta vad gör Niklas Holmgren riktigt bra. Oj, ruskig känsla, härlig liksom glädje i det. Vad gör han? Ja, och sen kan man ju hitta grejer som är dåliga, men varför ska jag prata om dem jämt för? För det är så lätt att plocka fram dem. För oss är det ju mycket, mycket viktigare att vi lyfter dem. Det finns ju undersökningar som visar att när man är 3 år så har man fått 90% av allt beröm man får. Så varför tar vi helt plötsligt bort och talar om att de här unga små barnen, att de fortfarande är bra när de är 15-16, istället säger vi, håll det borta, drick inte, rök inte, gör inte det. Varför kan vi inte tala om, tänk på de här, våga, du gör det här bra, vilken fantastisk människa det är. Det är ju det som lyfter oss. Det är det som lyfter oss. Alltså.
Positiv attityd.
Ja, det har skrivits en bok av en som är, nu tror jag han heter Marklund, som har skrivit om 10 sätt att förlänga livet. Liksom. En av dem är att försöka hitta positiva delar. När det är så mörkast, för det är mörkt ibland för människor, allihopa kommer vi ha, så handlar det om vad kan jag hitta för ljuskorn för att gå vidare. Titta ut här. Du och jag kan titta ut. Vilken ynnest att vi får fint väder och körsbärsträden står i blom och vi kan njuta. Och det, nu blir jag ju filosofisk, men det är så jag är. Så ser jag det. Och folk tycker, ja, vilken fjant, varför är han glad, varför är han positiv jämt? Men min filosofi är den, och den kommer jag stå för, och den lyfter människor.
Vad är en vinnare för Claes Helgen? Hur är en sådan?
En vinnare är där man orkar gå in i skiten igen när det varit jobbigt. Jag har gjort 5 mål i handboll och släppt in 13 000. Så jag har ju någon gång lärt mig att det kommer en ny chans. Är du beredd att ta den? Om jag då tänker bara på det som har varit, vilket jag aldrig kan göra något åt, utan istället tänker mig, nu ska jag ta den rackarns bollen nästa gång och så ska jag sätta igång den. Så går jag in i en ny fas. När jag lär mig det för hjärnan är allting på hur vi agerar, så lär jag mig att jag kan gå in och kämpa igen. Om någon säger till mig till exempel, ja, vi kan aldrig göra det här, det är den bästa triggern som finns för mig. För då vill jag visa att det är möjligt. Jag vill visa att det går. Och det finns så otaliga exempel på vad det kan ske. Om man är vinnare, så letar man efter saker som är bra, istället för att hela tiden leta efter det som är fel och dåligt. Men vinnare tänker inte på det, man går vidare, tar nästa grej, kör. Och att det lär man sig. Det finns en jättebra grej där, när man pratar om självförtroende, och så pratar om vinnare, och då brukar man säga så här: jag har självförtroende, därför vinner jag. Jag får inte självförtroende för att jag vinner, utan jag har. Hur skapar jag det då? Ja, gå in till dig själv. Leta efter de sakerna som du är bra på, så skapar du själv. Så kan du bli en vinnare. Att våga. I fotboll, i handboll, är ju vinnare de som får... Jag ska ta ett exempel. Vinnare så är Björn Nilsén till exempel. Det står 25-25. Spanien, Sverige, OS 84. Det är slut. Det är ett frikast. Ragge Karlsson har bestämt att Peter Olofsson ska slå straff, frikastet ska gå. Sätter vi den här bollen, så behöver vi inte kvala under de närmaste 5-6 åren någon mer, utan till alla mästerskap kommer vi direkt kvalificerade. Björn går fram och säger till Peter, jag tar den, jag kommer göra mål. Jag vet hur man gör. Ragge säger, nej, 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 gör inte det. Låt Peter ta den. Björn säger, jag fixar det, Ragge, du kan vara lugn. Så går han dit, fintar lite underskott, drar den mellan två spel och sätter dit den. Och det här har ju han då skapat utav sitt självförtroende. Att han hela tiden har tänkt, jag kan göra det. Jag kan det. Och det gjorde han. Och Sverige hade egentligen sin storhetstid från det. Då satte det igång, då blev vi bra.
Men det gäller ju att ha tajming i det där också. Det finns ju ett sunt självförtroende. Och det finns ju ett mindre sunt självförtroende också. Så det är ju... Ja. Det är ju ödmjuk, förstår vad jag menar? Ödmjuk självförtroende. Ja. Att någon typ av tacksamhet för att jag... Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men du vet ju själv vad jag menar, va? Du kommer ju inte in till Hammarby första dagen och så säger du till Kennedy, jag slår rätt bra frisparkar också, va?
Nej, men vi kan ta ett som exempel då. När det gäller liksom hjärnan, om vi nu har pratat om mycket, så har det ett belöningssystem. Så när du uppnår någonting så skickar man ut dopamin. Till exempel, om vi tar exemplet att vi ska sticka ut och springa, så ska vi springa upp för en backe, du och jag. När du har klarat backen så skickar du ut dopamin. Och om du då till exempel ska springa ett maraton, kom på Västerbron, Söder Mälarstrand, och det är ruskigt mycket upp för att ta sig upp. Alltså åka bil är ju härligt där, ja. Det är inga problem. Men ska du springa upp för det och tänka på målet på stadion där, så kommer du snart att ge upp. Men om du då ger hjärnan chansen att jag ska klara nästa lyxstolpe, så belönar den för det. Nästa lyxstolpe, så belönar den. Så därför måste du hitta, när du gör det, som du sa, delmålen som hjärnan belönar. För hjärnan belönar inte om man inte uppnår. Så det handlar ju om att om vi kan leta efter de små delmålen för att ta sig. För säger jag till dig att Hammarby ska vinna Champions League, så tittar ju varenda en på med plus 25 000 åskådare och säger hur vilken koko fystränare de har. Men om vi säger att vi ska göra det här först, sen ska vi göra det här först. Och vi har 25 000 åskådare, lika mycket som de bra under en säsong har vi 400 000 som kommer titta på, ungefär som ett NFL-lag som har 1,3 miljarder i omsättning. Om vi får 1,3 miljarder i omsättning och vi får en tanke att vi ska sakta men säkert bygga oss upp, så har Hammarby en chans, precis som Malmö visade. De har ju en chans, därför de vågar tänka, men de måste ju ta ett steg i taget. Det går inte att gå från och komma upp i Superettan och göra det här. Men att ha det målen, inte bara ha nästa match, utan vi gör den här grejen för att bli bättre, vi gör den här saken och vi förbättrar oss. Och i Hammarby har ju vi förbättrat oss enormt med ekonomin och med de som är fantastiska runt omkring. Nu fattas det Fabian att vi blir bra på laget också, men vi måste bli mycket, mycket bättre. Alltså med massor, men vi måste ha en tanke. Fast jag kommer från Västerås, tänkte själv om jag ska, att jag blir bäst i världen på att stå i vägen här liksom. Om jag går ut och säger det, så blir de inte, vad är det för stöd i räkel liksom. Men tanken fanns där, att jag ska klara det här först. Jag ska träna mer än de andra. Jag ska göra de här sakerna mer. Jag ska se till att jag bryr mig om man stoppar i sig. Jag ska träna mer, jag ska försöka göra de här. Och helt plötsligt så tänkte jag, ja, det är 10 som är ungefär lika bra som jag, men jag är mer seriös. Och jag gjorde, och helt plötsligt är man där. Alltså den resan går inte direkt, den går efterhand.
Då är vi inne på din karriär igen, för du blev ju alltså vald till världens bästa handbollsmålvakt. Var det säsongen 84-85?
Ja, det var otroligt roligt. Jag hade en enormt bra kurva. När jag gick från Guif till Heim, och så gick det väldigt, väldigt bra. Och sen så blev jag ju proffs. Och den första matchen som jag kom, när jag skulle spela som proffs, jag gick på, det var på Kanarieöarna.
Teneriffa var du proffs på.
Ja, det var inte klokt. Jag tänkte själv att få komma till 25 grader, fantastiskt klimat och 5 000 åskådare på varenda match. För så var det. Första matchen jag och Björn spelade, så det var som någon där uppe ville att det skulle gå bra. Björn gjorde 10 mål, vi mötte Barcelona, och jag räddade 6 straffar. Vi fick stryk med 17, men det struntade publiken i. Det var som en dröm. Hela allt det startade och blev bara bättre och bättre. Ja. Och sen tog jag ju ett steg från det, därför jag fick en liknande José Luis-tränare som gjorde så som han gjorde, fast han då hette Miguel Feira. Ja. Gjorde så jag lyfte rent fysiskt till ett snäpp till. Och var fantastiskt bra fysiskt under den perioden. Och spelade ju där nere i Spanien. Och när jag blev bäst spelare i Spanien första året utav alla. Och sen så fick jag, alltså det är ju, det låter som att man sitter och skriver, men alltså det var så, då fick jag blev vald till bästa utlänning under hela 80-talet tillsammans med en som heter Vujovic. Ja. Fast jag bara spelade 2 säsonger i Spanien. Det var ju helt otroligt för utlänning. Det var inte så lätt.
Nej,
att vara.
Det var inte så vanligt att bli proffs. Eller du blev proffs först när du var 29 år.
Ja, alltså det fanns ingen svensk.
Hur var det då, och liksom var pionjär på det sättet?
Ja, jag fick ju med mig superkille Björn Gilsén då liksom, och vi kom till ett lag som var så där, hade mellanlag liksom, men vi blev ju ruskigt bra. Mm. Och vi hade ju världens stöd. Att kunna vila mellan träningarna när vi hade kört morgonträning till att köra kvällsträningen. Att göra det gjorde ju att bara det gjorde en mycket, mycket, mycket bättre. Och det här är ju en jätteskillnad mot idag. Idag är det ju närmare, ja det är säkert 100 stycken tjejer och killar utanför Sverige som är professionella. Men då var det ju bara de allra, allra bästa som var ute.
Varför kom du hem? Alltså, jag menar, det var ju, som du säger, det var ju 2 magiska år där nere.
Ja, jag var ju kär i min kära fru och naturligtvis.
Var inte hon kär i dig då, som kunde flytta ner till Teneriffa,
jo,
eller?
Jo, så var det. Men jag hade ju så fantastiskt fint där och liksom flytta hem. Och jag skulle vilja, jag fick ett bud att spela i Barcelona då också. Eller det var ju redan klart. Men så kände jag liksom att, ja, jag var 31 år då liksom, och kanske skulle försöka vara i Sverige lite. Och
vi ska väl säga det också, på den tiden låter det som jättelänge, men det var ju, när du var 30 så skulle du skaffa ett jobb. Då var det, liksom, det var ju inte som idag när du kan hålla, nej, på till 40.
Nej, det var, om du ska berätta om vad man hade i lön, så hade jag första året jag kom till Spanien så hade jag 8000 kronor i månaden i lön. Ja. Men andra året hade jag 60 000, så jag, det blev en ruskig skillnad.
Ja, ja.
Men jag lärde mig ett språk som jag fortfarande har liksom, så att, det var så mycket som var bra.
Ja.
Så att,
ångrar du att du flyttade hem? Du sa ju till att man ska inte ångra det, men liksom med facit i hand, med tanke på den utvecklingen som det var på de där 2 åren.
Jo, ja, det är klart att det var lite så ibland, men jag fick uppleva något nytt. Jag vill ju lära ut det till folk liksom, vad jag höll på med. Så precis direkt därefter så när jag spelade ett år i Varta och gick till SM-final, vilket var jättekul. Så ringde de från USA och sa, kan inte du komma över och hjälpa oss lite här? Och då kände jag liksom, ja, men jag kan ju åka över liksom. Nu har jag gjort mycket. Och så var jag där 7-8 månader och bodde i Colorado Springs i Olympic Training Center, och fick liksom lusten tillbaka igen att spela. Så jag körde dem och var med. Jag fick bli förbundskapten där för damlaget, och så hade jag dem i ett VM och ett panamerikanskt mästerskap, och så tyckte jag det var så roligt när jag stod i mål på killarnas träning där i USA. Så att jag flyttade tillbaka och så blev jag spelande tränare här där jag kommer ifrån.
Ja, just det.
Och då, sen så gick det ju kanonbra för vårt lag, och själv så spelade jag OS och spelade ju då ett par år till.
Första svensk över 200 A-landskamper.
Ja, på den tiden var det ju riktigt stort. Det var ju så att det var inte riktigt mycket lika landskamper som det är nu, men de som var före mig hade ju säkert gjort ungefär, men jag gjorde ju nästan 12, 13 och 14 år kanske var. Men sen kom ju Ola Lindgren med, han kom ju med samtidigt som jag, och Staffan kom med, för vi hade ju ingen vänsterhänt. Det var ju ett jättelyft att få vänster. De gjorde ju över 300, och Kalén kom med också då.
Men det var ju tuffare, för Sverige var ju efter öststatsblocket, ja, rejält, och ni började ta in, som du sa, under Roger Agge Karlsson. Men du hann med alltså 2 OS och 3 VM, 214 A-landskamper, och svensk mästare blev det också, va?
Ja.
I Heim.
Ja, jag blev det 2 gånger. Jag har fått vara med, jag har fått med många sådana, men jag blev mästare i Norge också med mitt Stavanger
och, ja,
och lite spelare men också tränare. Och sen så fick jag vara med om AG Köpenhamn i nere i Danmark där, då var jag ju mål, för jag fick bli mästare. Sen vann jag som spelare 94 i USA, mästerskap som spelare då. Så det var den sista matchen jag gjorde, då var jag 40 år eller 39 år. Och det var ju roligt, så att jag har fått varit med om sådana saker. Men alltså, meriter och sånt är väl okej, men upplevelsen är ju liksom det som man har. Och, ja, det är de som jag riktigt kommer... Alltså, när man är som, nu är du fortfarande ung Niklas, mm-hmm. liksom, men för mig är det liksom, det är ofattbart att med idrott har fått vara med om så mycket.
Ja. En sak till, Claes, när jag kommer ihåg det. Alltså jag gillar ju, tycker handbollskillar är tuffa grabbar. För att det, jag ser inte det här gnället, jag ser inte filmningarna som jag ser framförallt i fotboll, men även i ishockey. Det känns som att det är liksom mer renhårigt i handboll, har jag fel?
Alltså de är ju fantastiska, några av spelarna, hur mycket stryk de kan ta utan att gnälla, och sen tar man varandra i hand och så klappar man på igen. Det är också, det handlar ju väldigt mycket om disciplin och hur man är. Och nu är vi inne i en fas där det är superstora killar som man går in i och kör med. Jag har ju varit med om det här två gånger under karriären. Där Sovjet byggde spelare som var 2 meter och de skulle spela 45 minuter. Och det var 4 stycken som skulle vara inne på plan samtidigt. Och så kom det helt plötsligt Bobban och de här som spelade bort dem. Och så blev det lite snabbare spelare. Och nu är det en sån period. Och nu ska man gå in och fråga som du ställer. Liksom, nu är ju Tyskland brutalt stora och tuffa. Utvecklingen kommer bli så, Niklas, nu kommer de som spelar bort de här jättarna med snabbhet och speed istället. Så att, men då måste man ju också våga sticka dit näbbet.
Ja.
Att göra det som några gör liksom, vi har en som heter Lukas Nilsson som är på väg att bli jättebra. Han är ju tuff alltså. Han går in där, eller Karabatic som han nu har kört en hel karriär med att gå in och ta kroppskontakt. Och jag tror aldrig han har varit några riktiga fighter liksom, så.
Men filmningar och sånt här, det förekommer det?
Det har ju kommit den här offensiva
fall. Har det smugit in sig där också?
Ja, alltså det blir så att man kör rätt mycket offensiva fall där man gör såna här saker. Men det är inte mycket. Alltså. Jag tycker att sporten är stenhård och tuff. Och jag kommer ihåg när jag bodde i USA så sa ibland de killarna som höll på med amerikansk fotboll, hade vi vetat om den här sporten, vet du tusan om vi hade satsat på amerikansk fotboll. Det sa de ofta.
Blir inte du arg när jag sitter hemma och det här är ju på Sverige och lyssnar på dig och Robban Pelskog oftast och när jag tycker att de trampar innanför, och alltså som målvakt måste du se det där gång efter annan, men det är sällan, det är klart det är någon gång blir ni förbannade, men det är sällan ni klagar. Hinner ni inte med för att spelet sätter igång, eller var det, för att jag kan tycka, vad i helsike, han står ju för fan nästan med båda buggarna och kastar.
Ja, jag blir ju dödsförbannad. Ja. Det var så här att när jag var tränare och spelare själv så vill jag visa för domarna här, för några utnyttjar det här liksom för att vara nere i målgården och sköt. Så jag klippte ihop en match, jag var Spanien-Island, och så åkte jag iväg på ett domarsymposium. Glad i hågen skulle jag tala om att nu får ni se här domare, jag har ju rätt. De är ju nere, för som målvakt så ser man det direkt.
Man känner det direkt. Ja,
man kan inte göra vissa saker. Och jag visar här, jag tror det var 11 av 45 mål som var nere. Och på symposiet, alla tyckte det var kanonbra, så var jag tränare i Ista. Och när jag sen skulle ut i matchen så dömde de ju domarna mina kantspelare nere varenda gång. Och så tittar de på mig, och du har lärt oss det här. Så du sa, nu lägger inte jag mer tid på det här. Men om vi nu ska återgå till det här hela som du säger, så är det ju oerhört fina produktioner nu för tiden som avslöjar dem. Det finns bara ett sätt, precis som allting. Det är domarna som har sett att är du bara nära och var nere så får ni ta det och så får ni ta bort det här, för att det ska inte vara så.
Nej.
Det ska inte vara så. Och mycket värre är det på tjejsidan, därför de utnyttjar det mycket mer eftersom inte de har den här svävtiden. Men det är bara en domarfråga, det är bara att ta när det är nära. Så är det, så får man bort det. Men jag kommer ju inte gå i bräschen för det om jag är tränare någon gång, men nu är jag ju inte tränare utan bara på det sättet. Så det, jag var ruskigt irriterad, Niklas, och jag tycker att väldigt många av dem som ser på våran fina sport pratar ju väldigt ofta om att de är nere, och det, jag tycker inte det är rätt.
Nej. Du är en uppskattad föreläsare, och det är lätt att förstå varför när jag sitter här med dig. Och du gör, läste jag någonstans, cirka 100 föreläsningar per år. Det är mycket.
Jag lärde mig någonting utav det här, Niklas. Och det som man lär sig är, som är, allting är ju så kul som jag har fått göra. Att få åka iväg och föreläsa, att någon bryr sig om vad man har att säga. Det var ju samma kick som att stå i mål. De ställde sig upp och applåderade ibland när man haft en föreläsning. Så det blev ju en dopaminkick, en liten egotripp egentligen, att få berätta om det som man gjorde. Och jag gjorde det, jag startade väldigt tidigt när jag blev tränare, att de ville ha ut mig och prata först om egentligen hur det var med att leda, men sen blev ju kunskapen större och större på olika saker, så att under en period och så blev jag anlitade omkring 100-125 gånger. Jag reste 7 gånger till USA, 4 gånger till Indien och Goa, allt vad det var under period. Och jag borde ju ha förstått det, för jag kan ju allting om fysiologi och allt sånt här, hur det fungerar. Så till slut så kände jag, men så här kan jag inte hålla på. Ska jag ha någon relevans i det jag pratar om, så måste jag tillbaka till det jag älskar, idrotten, om jag ska prata om. Och drog ner ganska mycket. Lite för sent drog jag ner på det.
Så menar du då?
För ungefär, ja, det är 4 år sedan nu då, så hade jag föreläsningarna fortfarande. Jag hade Danmark, jag var med i AG Köpenhamn, jag var med i Reineka Löven och jobbade. Jag flög 100-120 gånger under året. Jag kunde alla tider. Och så skulle vi ha läger 2013 inför VM i Spanien med Danmark. Och jag var där och så skulle jag upp och köra träningen. Det var skumt liksom. Jag kunde inte lyfta täcket liksom från när jag låg och sov. Tänkte jag kravlade mig ut, tog en dusch och tog en timme, så kom kroppen igång lite och tänkte, fasen är det här liksom. Ja, det är nog bara att du är gammal liksom, och gnäll inte, för det lär man sig ju i både ditt och mitt yrke liksom. Men det blev sämre och sämre, och till slut så orkade jag inte komma upp helt enkelt. Då gick jag ner till läkaren och hade jag bra kontakt med en kille som heter Leif Svärd, som är på
Göteborgen, va?
Ja, han hade hjälpt mig lite med spelare, och så fick jag komma till honom och så tänkte, kan vi titta om det är något fel på mitt knä eller någonting, och så här. Och så att då tittade han inte på knät, utan han skickade mig bara, och så tog jag blodprov, och det hade världens sänka, och det hade fått något som heter polymyalgi rheumatica, som är en autoimmun sjukdom som angriper musklerna. Och jag orkade inte, i det läget orkade jag inte gå överhuvudtaget. Så jag var på Sofiahemmet, skickade han mig till då, så var jag där, och så tog jag mig ut i bilen, det tog hur lång tid som helst, så tänkte jag kan inte åka hem. Så jag åkte, du vet, det finns en Scandic där som ser ut som ett ja, det ligger där.
Järvakrog där?
Det är mässa. Nej,
det är det andra hållet, ja, det är Scandic. Jag
tror det är 40 minuter från parkeringen och in. Och sen så konstaterade de att jag hade det, och så satte de in världens dos med kortison, och kroppen förändrades totalt på mig. Och det tog 2,5 år innan jag blev okej. Okay. Jag hade några gånger när Robban och jag kommenterade, jag inte var säker på om jag skulle komma upp till kommentatorspositionen. Och då lärde jag mig det som jag borde ha förstått, att när du till slut går över gränsen, när du gör för mycket roligt, så även om det är hur roligt som helst, så kroppen slår alltid tillbaka. Och det gjorde den där.
Handlar det om återhämtningstid också, även när det inte är det fysiska?
Ja, det gör det. Så att man kan inte köra så hårt. Och det var ju roligt varenda grej alltså, som jag gjorde. Men då drog jag ner på det, och så körde jag egentligen bara lite handboll och inte så många föreläsningar, men det tog 2-2,5 år innan jag blev. Så det är först det här året. Under samma period så...
Men vad är det som hände då? För att det är rent fysiskt mådde du dåligt av det här höga tempot då, men ja. du kände inte av...
Kroppen slår alltid tillbaka. Så fort man kör för hårt, så talar kroppen om, nu sätter vi dit den, så han blir lugn, den rackar. Och det gjorde den ju för mig med. Men nu är ju oerhört mycket bättre. Jag tycker så väldigt mycket om de här racketidrotterna, så jag tävlar ju som veteran på både squash och racketlon och tennis och alla de här grejerna. Så jag tävlar ju det. Åkte ju också runt och tävlade, och jag förstod ju att kroppen var, som varit min absoluta styrka, den var inte riktigt okej liksom. Men nu är jag tillbaka igen. Och då fick jag ju det här fina jobbet i Hammarby, och lagom mycket lagom mycket föreläsningar. Och nu har jag ju mycket bättre föreläsningar också, därför att jag har inte så många.
Är du nervös inför föreläsningar? Jag menar, det är ju en sak att sitta i tv, då vet vi att det kan sitta 1 eller 2 miljoner och titta eller lyssna på oss. Det är ju en annan sak att stå inför en grupp på 200-300 stycken och prata.
Ja,
det är en helt annan, det är som teater och film ungefär.
Varje gång man är ute där i den branschen, så är det ju så, om inte jag gör något bra så har jag inget mer jobb. Så man måste ju alltid ladda, och jag har ju tagit med mycket bilder. Framförallt visar jag också saker och ting som ger en funderingar på hur det egentligen är. Man kan visa både beteenden och... Jag är ju biologilärare också, kan visa lite om hur idéer fungerar på för att överleva. Idéer om hur vi är med rättvisa, om vi pratar om djur som vi ofta... Men jag har mycket som jag försöker varva mellan att visa och prata och att skriva. Förut var det PowerPoint, jag har aldrig PowerPoint nu. Jag skriver taskigt på ett blädderblock för folk ska hänga med. Och så jag hänger upp det på saker som jag kan göra, men jag är oerhört nervös varje gång jag ska ut.
Hur gör du? För du, någonstans är du både älskar och tycker det är jobbigt, för det är ju så, men att du ändå på något sätt söker det till att gå igenom det där motståndet, eller man ska säga, som det ändå är att ställa sig där naken på en scen och föreläsa. För det
men det gör ju du också.
Ja, jag gör det också. Jag är också ibland är jag mer nervös än andra gånger, jag vet inte varför.
Man lämnar ju ut sig själv. Men om man med en ärligt uppsåt i det man gör och med en stor övertygelse om vad man tror är rätt, så får man ta det. Det är ungefär som om jag vore tränare för ett allsvenskt fotbollslag, så skulle jag spela på ett speciellt sätt. Jag skulle aldrig vika en tum från vad jag tror på. För jag har varit med om det, jag har lyssnat på folk och kört vad de säger man ska göra och förlorat med någonting som jag själv inte trodde på. Skillnaden är att jag tar gärna en förlust om jag gör det med att jag har gjort det jag tror på. Om jag föreläser och är helt övertygad om till exempel det vi pratar, som du och jag pratat om, att glädje och omtanke är mycket viktigare än faktiska kunskaper i det hela, så står jag för det. Och då kan jag ta den smällen när någon kommer och talar om att det där tror vi inte ett dugg på, det vi ska köra som de sa, Ferguson står och skriker åt dem i pausen. Men så är ju inte sanningen när du pratar med de spelarna som är liksom,
väldigt omtänksam. Så,
det är ju precis det som är. Frågar du Jesper Blomqvist så får du höra de här sakerna. Och vad jag försöker säga med det är att om du står för något och du tror på det och du har en passion för det som du gör, är ju, alltså jag har en passion för handbollen. Det är helt oviktigt vad Robban och jag egentligen gör, men vi ska förmedla att vi tycker om den. Vi ska inte vara där för att tala om att jag vet hur en gurkpuck ser ut eller att spärren sätts där och den gör det, utan jag ska vara med för att förmedla att jag har en kärlek till den idrott jag håller på med. Det är ju det som jag tycker är viktigast.
Och då är vi inne på det här med dina härliga ord, ditt språkbruk, Claes Elgen. Jag läste någon artikel här att du borde ha massor med ord i Svenska Akademins ordlista när den kommer ut. Det är en tandläkarräddning och det är en smuggelexpert och det är en koreansk stegisättning och jag tror det var en artikel i Aftonbladet, det var 20-30 ord. Vi tar de här till exempel då, en tandläkarräddning. Är det när man får bollen på munnen eller?
Nej, men om du tänker så här, att det svåraste som finns är att kunna ge människor en bild av någonting. Om man är visuell i det man gör, så måste man få en bild av vad man ska göra. Det är lätt att skriva det på en vanlig genomgång på vilket lag som helst, så skriver man det och så visar man det. Men man måste också förklara vad man egentligen menar. Om man menar en tandläkarräddning så fattar de, du kommer ihåg det bara för att jag säger det, men om jag lämnar ett hål och täpper till det, så är det en tandläkarräddning. Om jag kommer ut och har händerna över huvudet så ser det ut som en älg, så fattar de vad jag menar. Eller om jag ligger med, alltså för mig då, det blev nästan lite pinsamt för mig och Robban när jag började prata om semafor, för ingen i världen har ju hört talas om hur semaforerna såg ut när jag var ung ute på järnvägsstationen, men det betyder mellanhöjden. Och till och med så att man förstår de sakerna, det handlar ju om att förklara, alltså tänka att ett skott kan ju faktiskt se ut som en underbar ballettrörelse liksom. Och du vet själv, det här är ju ingenting som du förbereder, utan det finns en bild av det. Och min kamrat Robert är ju helt fantastisk på att trigga mig på de här sakerna. Eftersom han är väldigt allmänbildad och väldigt kunnig på många saker. Och jag älskar ju liksom att läsa och sätta in och då triggar han igång de här som jag någon gång har läst eller sett eller alltså, att läsa är ju en av de allra viktigaste sakerna som vi har att förmedla till den här nya generationen. Att se till att unga män sätter sig och läser de här fina klassiska grejerna för att ta med sig språket. Alltså Robert Pärlskog och Ditt och många av de här duktiga som jag träffat på har ju ett fantastiskt fint språk. Alltså det går inte bara man måste jobba för att få det. Och jag är jätteglad om jag kan tillföra några grejer när det gäller de här sakerna, men det är ju ett livslångt läsande som gör det liksom.
Det är populärt. Det är populärt när du kommer med de här uttrycken. Folk hajar till och Vi kanske till och med får en och annan att gå fram till ordlistan och slå.
Men om du tänker på när Bengt Johansson pratar om gurkburk, så blir ju det ett begrepp.
Ja.
Och till slut så vill man ju veta, vad är en gurkburk? Ja. Men det är ju väldigt mycket sådana saker som är visuellt, där man kan få en bild av det. Om du ska bli minnesmästare, så lär du ju inte liksom egentligen siffrorna eller något, utan du lär dig bilder. Ja. Och bilderna kopplas ju, nu är vi hjärnan igen. Den är ju allt liksom, men för mig, rent pedagogiskt, handlar det om hur ska jag kunna förklara att vi ska spela ett spel. Vi tar fotboll, det är 22 spelare inblandade. Det är otroligt många matematiska kombinationer. Hur ska jag kunna göra det enkelt? De som har gjort det allra, allra bäst utav alla de som jag träffar på som tränare, det var RIKs tränare. De heter Reine Pedersen och Ola Lida. Liksom de lyckades bryta ner det till att bli så enkelt i handboll som man förstod. Alla förstod hur de spelade och det var hur enkelt som helst. Men i fotboll är det ännu mer komplicerat att göra det, att få en förståelse, fast det måste vara möjligt. Mm. Det handlar om att från idén bryta ner det till en liten del, och då måste man på något sätt få det pedagogiska. För jag tror att du skulle kunna förklara hur du ser många lagen spela Premier League och så, men hur ska du få ut det och hur ska du få dem att göra på det sättet? Det är ju en pedagogisk grej, och det handlar ju om, låt mig ta ett exempel, när man ska lära sig till exempel biologi, så kan man ju titta på näbbarna på fåglar, och så kan man lära sig varför är näbben så, hur ser den ut, och då skapar man en bild och så kan man helt plötsligt lära sig de här sakerna. Men du kan inte bara läsa det här, du måste liksom få någon sorts
upplevelse,
som du kopplar till någonting, och det är ju så pedagogik fungerar.
Och så har vi det här med TV. Jag har inte berört det ännu. Du började redan var det på 70-talet, 80-talet, i Tips Extra med Ingvar Oldsberg och Leif Larsson och Fredrik Belfrage. Du kom in som en ung expertkommentator.
Ja, de sa ju massa, sa jag var ju i Göteborg då, Tips Extra var det, sa de, men du kan väl komma in nu, för nu har vi en match med lite här. Och min första match var med Leif Larsson faktiskt. Då hade Kjell Andersson som var chef.
Kommer du ihåg vilken match det var?
Ja, det var RIK mot Steaua Bukarest var det. De hade gått till
Europa. Gick det?
Ja, det gick nog lite pinkigt för RIK, även om de var på väg upp där. Men de hade ju fantastiskt lag ändå, både RIK och Steaua. Och jag vet att jag hade ju några roliga saker med Fredrik Belfrage till exempel. Så vi spelade golf ibland, och jag var alla mina somrar uppe i Fjällbacka, som ligger lite norr om Göteborg där. Och vi kände varandra lite, och så sa han, höll han på med ett program som heter Prat i kvadrat. Ja, det kommer säkert inte du
ihåg. Jo då, jag kommer ihåg det.
Och körde han det, och så sa han då, vi har fått ett återbud, Claes, du måste komma in här. Du får vara med här, du kan ju köra liksom. Så då var jag med.
Var ni satt i en sån här fikant
då skulle man se om de pratar sanning eller ej. Och varje gång jag kom in där och sa, man vann ju 50 miler järnväg liksom när man vann då. Och så var jag dit, och du åker i alla fall ut, sa Fredrik, för det här åker har du inte en chans i. Så jag var där, så vann jag 50 mil, och så dubblar man varje gång man gör. Så till slut hade jag hela jorden runt, för det var ungefär alla som jag tog i hand, de var ju supernervösa. Ja. Och jag var ju van ändå liksom att vara. Så jag vann ju hur många varv runt jorden som helst. Så de fick ju liksom ändra reglerna på det här. Så jag hade ju många, många roliga med både Belfrage och Oldsberg och... Ja. Och så fick jag ju vara med Arne sen då när de köpte rättigheter, eller hade rättigheter, för det var SVT som hade
allting då,
på både ett par VM och lite OS och sånt där. Ja. Det var ju att få träffa de spelarna som man precis hade slutat med och komma dit och vara där, det var ju som...
Jag kan tänka mig att det är en annan fas. Jag brukar prata med experterna om det. Det är egentligen ingen match de första åren, för då känner du ju killarna. Du vet ju hur det låter i omklädningsrummet. Men efter några år så slutar dina kompisar.
Jo, så är det.
Och då blir det en annat sätt att ta sig an arbetet som expert.
Ja, alltså, jag fick ju så otroligt mycket hjälp av först Arne och jag måste säga Oldsberg och sådana hjälpte mig jättemycket. Och Leif Larsson var en väldigt noggrann man. Och då när jag sen fick Robban så var det ju väldigt bra för mig, därför att Robban kanske inte kunde så mycket om handboll, utan vi hade ju väldigt många sessioner där vi satt och pratade om själva spelet och allt det där. Men apropå det här med, du vet, att man känner folk liksom, så var det ju så, när jag började så hade jag ju fortfarande de kompisarna kvar och jag kände ju även föräldrarna till de här som spelade. Så det hände ju någon gång liksom att någon av föräldrarna ringde till mig, och jag vill inte nämna vem det var då, men ringde till mig och sa: nu får du inte vara dum mot mig, mot min grabb, det vet du väl Claes, för du känner ju oss riktigt bra liksom. Och från det till att idag kanske någon gång när vi hade några matcher, det var 3 miljoner som tittade, så har ju utvecklingen gått väldigt, väldigt långt.
Ja.
Och det är produktionerna som, hur det ser ut nu mot hur det var först i början, är enorm.
Men då hoppade du alltså när TV4 köpte rättigheterna, så blev du övervärvad och började bilda ett populärt par med Robert Pärlskog, och en väldigt populärt par, handbollspar. Och hur var det, tycker du, skillnaden mellan SVT och 4:an?
Alltså SVT var ju egentligen det enda. Jag var ju uppvuxen med att det fanns inte så mycket sportprogram, utan det var ju en fantastisk grej när det började bli dagliga sportprogram. Och så började de helt plötsligt tappa rättigheter. Du kommer ihåg ishockeyn gick till 3:an.
Ja, ja.
Jag var i USA vid den tidpunkten när vi hade gjort ett mästerskap, jag och Arne, 93 på hemmaplan. Och så började TV4 köpa mästerskapen, och jag blev ju tränare i USA. Men så ringde det var ju Mats Pettersson som ringde, som hade jobbat på SVT, frågade om jag inte kunde tänka mig att börja kommentera lite. Men jag är ju tränare liksom i USA, hur ska det här gå liksom? Och, jo då, för tusen. Så jag fick ju då i alla fall till slut bestämt sig att 95 då på Island gick ett VM.
Mm.
Du får jobba med en som heter Pärlskog. Mm. Då fick jag göra det, och det var ju en oerhört intelligent människa som istället för att inte bara prata om allt det här som man normalt sett pratar, så hade vi väldigt bra grejer, och vi kunde prata om många. Vi läste ju mycket böcker, som du fattade liksom, och kunde prata om saker, och till slut var vi ju väldigt många dagar per år ute, och oftast var det inte så här ordnat som det är nu, utan en ISDN-låda, och sen så skulle vi iväg till något ställe, koppla in och fixa, och vi reste ju, jag menar, vi har ju några gånger, vi reste 3 timmar i mörker någonstans i Ungern till någon Bäckersabba och allt vad det var liksom. Så vi var ju tvungna att bli kompisar, och Robban var ju lite trumpen, och lite ofta hade han alltid annan åsikt än vad jag när det gällde matcherna, och han var ju rätt pessimistisk liksom. Men det fungerade oerhört bra, och jag är väldigt glad att allt han lärde mig om det journalistiska, och som du ser nu för tiden när han skriver sina bloggar, så är det väldigt synd att han inte skriver böcker. Därför att
kanske
han
kommer.
Ja, jag tycker jag har sagt till dem, sätt dig på en grekisk ö och skriv nu vad du har, för att någonstans har man en skyldighet att redovisa det man har gjort. Och varje gång som man skriver någonting så tar han ju upp ämnen som är intressanta, som oftast inte är så lätta att prata om, utan man hamnar ju ofta i att det här är, behåller jag för mig själv. Men ja, Robban och jag har ju suttit i en bilar hela tiden och flygplan och rest hur mycket som helst. Så jag är väldigt tacksam för det, och väldigt tacksam för att det har fungerat rent alltså kemiskt mellan oss, inga problem. Jag tror aldrig vi har bråkat.
Nej. Och nu har ni följt så till Viasat också. Nu är vi på samma bygge.
Jag tyckte väldigt synd om Robert, för att jag hade ju tänkt sluta med det här då efter. Och så fick jag en kontakt med Penny Unstedt, och jag hade en dröm om att få göra just Champions League, för det är precis som ni håller på med fotbollen. Det är ju så att Champions League-lagen slår ju garanterat de bästa landslagen. Och då så började jag med det, och så såg jag att Robban hade, det är ju inget ont om han hade Ängelholm på Superettan, han började få matcher, och så hoppades jag att han kanske skulle kunna få göra något. Och så köpte man hade ju rättigheten till OS, och man hade ju då också EM för damer och lite sådana här saker, så att jag hoppades att Per Nunstedt skulle fråga Robban. Och när man väl frågade Robban så kände väl han att han hade tappat de där stora matcherna, för han hade ju ändå haft VM-finaler i fotboll och VM-finaler och EM och OS i handboll. Så fick han ju chansen att komma till oss, och det var ju väldigt, det är mycket, mycket lättare för mig. Men det handlar inte om att inte de som var på Viasat var väldigt skickliga, men det är klart att det är en trygghet för mig.
Det blir ju ett par, någonting som folk känner igen också.
Men det var ju väldigt kul. Jag tycker han var värd det.
Mm. Ja, och du är ju med oss också på Viasat nu, så att
det är väldigt roligt att få träffa nya proffsiga människor. Det, det som man lär sig mest av det är ju igen samma sak som vi har pratat om hela tiden, det är att vara ödmjuk. Därför att det är väldigt lätt att sitta och kritisera vad andra gör och så, men jag tycker på Viasat har man en väldigt fin hållning att man uttalar sig sällan om de andra och vad de gör, utan man gör sitt jobb så gott man kan och så får man stå för det. Det tycker jag är lite som jag har berättat för dig ungefär, att då får man ta det. Sen finns det ju människor som tycker man gör ett bra jobb och ett dåligt jobb, men gör man någonting som man står med, för så kan man ta det. Jag kan ju inte ändra mig helt plötsligt och bli någon annan än den man är och den man står för. Så att där är ju Viasat väldigt, jag är väldigt tacksam för det.
Familj, du har två söner och en fru.
Ja, två hundar.
Två hundar, fru Maria.
Ja, jag har ju.
Vad arbetar Maria? Var hon hemma här en sväng?
Nej, det var mina svärföräldrar som var här inne och tittade.
Jag hörde bara prassla, men jag såg inget.
Ja, Maria är idrottslärare då.
Ja. Hur mycket idrott pratar ni då? Hur mycket fysträning blir det vid köksbordet?
Ja, jag har väldigt stor nytta av hennes grejer som handlar om yoga och de här stretchgrejerna där hon lär mig massor som man kan använda. Och hon är ju, det är ju inte så många idrottslärare som håller på, hon är ju lite över 50 liksom, och hon håller fortfarande på och är duktig på det, väldigt bra. Så att det är klart vi pratar om det. Sen har ju då två grabbar som håller på med idrott och,
fotboll.
Ja, Jonas, min yngste, har ju från när han var 15 när han gick till Djurgården, och så har han ju hållit på som man kan professionell spelare.
Och nu har han gått runt lite, varit runt lite.
Han har fått vara med och både åka upp och ner i en massa serier.
Öster och utsikt, och nu är han tillbaka i Västerås sportklubb under hårdsatsande Johan Mjällbys vingar.
Ja, det är väldigt bra för honom det. Framförallt så ser jag samma sak som jag pratade med dig om, att han har glädje. Och laget är, de är minst superettan-klass. Och så får Mjällby till det här så kan det bli bra. Västerås förtjänar ju ett bra lag.
Ja, vad är det för? Visst, det är hyfsat i bandy, men i fotboll och ishockey.
Nej, man måste vara med en stad utan här. Och nu, just nu har de varit en väldig medvind på fotbollen, så att de kommer nog att vara med. Så Mjällby gör ett väldigt fint jobb, inte bara som tränare, utan att man lyfter fotbollen igen och får de här killarna att känna. Och det är väldigt mycket lokala killar, det vill säga man har spela härifrån, och det är ju så man måste börja. Och
det är populärt också.
Så det var 4500 på första matchen här hemma, vilket man måste betrakta som något av ett världsrekord i division 1. Liksom. Så det är roligt. Så min äldsta grabb höll på med golf, så jag åkte runt med honom ett tag där och var på massa konstiga golfbanor och tittade på den idrotten. Är inte att leka med när det gäller mentala.
Men du spelar väl golf själv?
Ja, det gör jag. Men jag bestämde mig för att jag ska spela mycket igen. Jag var tokig i det ett tag. När kroppen går sönder, om man nu får säga så. Jag försöker köra de andra idrotterna nu som är med racket. Det är det jag tycker är roligast.
Om du ska skicka med dina ord till en ung kille eller tjej som sitter och lyssnar på det här, och vad är det viktigaste att tänka på om man vill göra, om du ska lyckas i din sport? Vad är det? Om du verkligen älskar din idrott.
Ja, det är ju förutsättning. Det som folk alltid pratar om, det är ju talang. Men talang är ju något helt annat för mig än det som folk pratar om. Man pratar ofta att den är snabb och den är stark och den gör det. Men för mig är talang hur mycket du brinner där inne. Alltså hur mycket det betyder egentligen. Inte vad föräldrar betyder, utan om du verkligen brinner för det. Alltså jag får ju tårar i ögonen när någon kommer. Jag kan ta Smarason nu som inte kom med i EM liksom, han kommer. Du Claes, nu jäklar, nu kör vi va. Nej, jag inte får med här, nu ska vi köra. Det är klart att jag blir oerhört glad över att se, för det är det viktigaste, att du är beredd och brinna. Alltså det är det som är grejen. Alltså brinna inuti för att göra det.
Och det kan du inte träna, det har du inte, eller?
Ja, jag vill påstå det liksom, att det finns där. Man kan locka fram det lite om det är människor som är positiva runt omkring som ser det. Men du kommer ju aldrig lyckas om du gör någonting för någon annans skull liksom. Det går inte. Du måste lära dig. Och den värld som du och jag är i, och sportens värld, är den tuffaste av tuffa. Här finns det inga skyddsnät. Här finns det ingen som blir. Det finns ingen lätt grej. Du ska dit, antingen så spelar du eller så spelar du inte. Och då måste du ha den här brinnande lågan att jag fortsätter att träna, jag kör liksom. Och så får du se vad det går. Och då kan du vara nöjd med dig själv om du har försökt. Men det här som du och jag träffar också på, ja, jag kunde ha blivit bra, jag har gjort det här, den här fasen heller. Det är inte mycket för.
Nej.
Du, det är inte skiten att se vad du har. Och är det inte så att du kan det, så då har du i alla fall försökt. Och oftast så är det så att, ja du, jag har två spelare nu, tänker jag inte nämna namnen, som knappt kunde dämpa cementsäckar, som blev världsstjärnor i handboll. Därför de hade en sån brinnande vilja. Och det handboll är ändå mycket bollsinn och spelsinn, men oj vilken vilja de hade. Då blir man bäst.
Har du någon devis du lever efter, eller vad får Claes Helgen att studsa upp ur sängen på morgonen och ta sig an dagens utmaningar?
Ja, att försöka tänka på det som är så viktigt, att inte hamna i de här negativa tankarna som ofta finns hos oss människor. Utan att tänka, okej, nu är jag 62 år snart liksom, att njut av det. Nu går jag ut med mina hundar och tänker att jag ska få åka och få med unga killar i Hammarby och träna och sitta och se 25 000 sjunga inför en... Det är ju en ynnest att ta tillvara dem. Därför att det var han killen som hade skänkt 2 miljarder nu till cancerforskning på tv i morse. Och då tänkte jag liksom... Ja, man vet aldrig, han var 65 år och jobbar hela sitt liv och precis när han ska gå i pension så får han veta att han har cancer. Och de här sakerna vet man inte. Och då vill man ändå att man ska kunna uppskatta det som är. Och för mig är det inte något viktigt att tala om för folk hit och dit liksom, vad de gör fel eller där. Utan istället försöka tänka, wow, jag får vara här liksom. Och ska bli lite djupare så är ju det hela filosofin att vara tacksam för att få vara på den här. Och vi har det ganska bra, du och jag.
Ja.
Och framförallt har jag med mitt jobb som jag haft här. Alltså det är inte klokt. Jag kallar det fortfarande egentligen inte jobb, utan har fått vara med i idrotten så länge. För jag är ju precis knäpp med att jag älskar idrott. Precis knäpp.
Jag tänker på den här smällen du åkte på då när du jobbade för mycket. Vi pratade med Kenny Jönsson, han var gäst. Han var ju 10 år sedan han blev vald till världens bästa back. Ja. Så han sa till mig, Niklas, när man är frisk så har man 1000 önskningar, när man är sjuk så har man en. Du åkte ju på en smäll där också. Har det ändrat din inställning till saker och ting också?
Ja, det har det absolut. Liksom, jag kunde inte fatta, liksom, för jag tyckte ändå att vid den tidpunkten när det här skedde så hade jag liksom fantastisk fysik egentligen, om man skulle se. Men sen då tänkte jag själv att älska att träna, och sen massor med vätska drog jag på mig, massor med konstiga saker hände i kroppen, jag käkade massor med kortison och jag tänkte, men är det här liksom, jag som har levt för att nästa dag kunna tänka att nu ska jag gå ner och träna eller nu ska jag göra det här liksom. Men sakta men säkert förstod jag ju liksom, du måste uppskatta det här skalet vi har fått, om det håller ett tag liksom. Och ja, det var väldigt nyttigt för mig att förstå att jag är ingen superman, precis som alla andra. Man får ta tillvara. Kroppen är bara ett skal, liksom. Du måste ta hand om det.
Tack så mycket, Claes Henning. Det var ett tjusigt slut.
Ja, tack ska du ha.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.